Ja, då vill jag börja då med att ta upp några grejer här. Det första då jag vill ta upp, det är de där tetraderna som ni säkert har hört talas om. En del tror det är från Gud och en del tror inte från Gud. Om du frågar mig så tror jag definitivt att det är från Gud. Jag pratar nära. Det var alltså en amerikansk pastor som heter Mark Biltz som upptäckte det här. Och jag säger inte att jag håller med om allt vad han i övrigt tycker och tänker. Men det här med månarna. När jag är klar med det här passet så kommer ni att se att det passar in. Herren säger då i första Mosebok 1:14. Var det på himlen ljus som skiljer dagen från natten. Och de ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavarvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Om du då går till det hebreiska språket så är det jätteintressant att läsa att de här ljusen, de är i första hand satta för att avmärka tid. Och då är det då särskilt två saker, hebreiska ord i den texten, och det är åt, som betyder alltså signal, tidstecken, eller för att något ska hända. Och så är det då moed här, som betyder då en bestämd tid, eller ett bestämt möte kan också betyda då. Så det är intressant. En bestämd tid för ett möte, ja, det är väl någon som ska komma då. Det ligger ju nära till hands då att tänka på ordet parousia, som betyder kung, när en kung kommer till sitt folk. Så det har ju med det att göra, va? Troligen. För det är väl det största klimax i världshistorien, så är det väl Jesu tillkommelse. Och det är ju nämnt parousia, när en kung kommer till sitt folk. Och honom längtar vi efter. Det kan också tyda på alltså när ett speciell tid är inne. Och det står i Galaterbrevet 4:4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. Och sen hade du de vise männen också som såg något tecken, va? Var de såg riktigt, det dividerar väl folk om män, men något såg de alltså. Som tydde på att vi såg hans stjärna. Så någonting där. Och vilken kalender är det vi ska gå efter? Är det den romerska eller är det den hebreiska, bibliska? Det borde väl vara den bibliska kalendern, va? Eller hur? Ja. Och det var det han såg, Mark Biltz här. Och det är det jag håller med honom fullständigt över. Det är att de här solförmörkelserna då, eller månförmörkelserna, händer helt fantastiskt. De här de kallar tetrader. Det är ju alltså när det kommer fyra totala månförmörkelser utan någon partiell emellan. Och de händer ju alltså på väldigt profetiska dagar som kommer att stämma sen vad jag kommer att kalla för mina pusselbitar som Gud visar. Och det är när vi får se det här sammanhanget som det inte blir någon diskussion längre. Utan vi kommer att förstå att det här har med ändetiden att göra. När Gud ska visa sin tid. Och då ska vi se på Israel, va? För det är det handlar om. Jag kommer att gå igenom lite med er då. Alltså vi har ju en tetrad 1949-1950 strax efter Israel blir nation. Och sen har du en då som kommer 68-69 då. Eller 67-68, förlåt. Och det är ju alltså efter man har tagit Jerusalem. Och Jesus själv, vi måste fråga oss, Jesus som är profeten med stort P hämtar alltid ju sina skrifter ur profeterna. Och han säger tecken skall ske, semeion, det betyder alltså tecken på att Guds rådslut sker och inget annat. Inte på att börsen faller, inte på att något annat sker. Tecken på att hans rådslut sker. Det där handlar om. Tecken på hans rådslut sker. Det ska visa sig i solen och i månen och i stjärnorna. Och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Och nu är det så här att nu blir det i världshistorien en tetrad till. Då. Och den har skett då, den skedde 2014-2015. Och ni som minns, för många var väl ute och fotade den här fantastiska månen den här kvällen, 28 september. Vi var nere i Falsterbo, Helvor och jag, kollade fåglar där. Och vi var nere på natten där och det var både holländare och tyskar och allt möjligt som såg den här väldigt häftiga månen. Och då händer det ju faktiskt något som vi ska lägga märke till. För att det här Agenda 2030 kommer ju samtidigt. Ja. Och det har väl aldrig skett förut i världshistorien egentligen, ett sånt globalt avtal som skedde nu. Det har skett vid Babels tid. Där det står att hela jorden hade ett tankesätt, står det i första Mosebok där. Så sker det här alltså igen. FNs agenda 2030. Och då var det ju Nimrod som kom då. Och Elvor tog ju upp, det betyder, ja, vi ska göra uppror. Och egentligen är det ju där det kommer att handla om, ett sista uppror emot Gud. Uppenbarelseboken 10 har en del att säga i det här. Där står det i vers 6-7 att när den sista basunen ljuder, när överängens röst och den sista basunen ljuder, då är allt fullbordat som är skrivet i profeterna. Och där står det kronos. Då är tiden fullbordad. Och ni vet vad det här var, en kronograf. Alltså då är timmar, minuter, sekunder slut enligt Guds ord. När den sista basunen ljuder. Ni vet vad som händer då, va? När den sista basunen ljuder. Nu ska vi passa in de här tetraderna i någonting som Herren visade mig en natt. Får jag en drömsyn. Och Herren tar med mig till någon gång när jag var så där 5-6 år. Pappa sitter vid vårat stora vardagsrumsbord och han ska nu lära mig lägga pussel. Det var ju en bild på pappa, det var ju liksom Gud, pappa Gud och här. Och då säger min pappa så här att jag måste börja med de fyra hörnen först. Alla som lägger pussel vet att det är så man gör, va. Och sen lägger du ramen och så lägger du in olika mönster på den här bilden. Till exempel om det går ett staket så här, va. Så lägger vi barn, vi älskar att lägga det här, såna här grejer. Och sen blir man ju så glad när man hittar den där biten där du kan föra ihop alla de här grejerna. Så. Och så visade Herren att precis så fungerar det profetiska ordet. Och det var innan jag ens visste det här grundtextordet som Elvor nu tog upp. Alltså. Att det betyder att få förstånd i skriften. Det betyder att kunna lägga pussel. Och det är ju en gåva som man får av Gud. Och han sa till och med åt mig att jag vill inte att du läser så mycket böcker. Jag hade böcker om allting, Babylon, ni vet. Så fort det kom ut någon sån här profetisk bok så beställde vi den. Och det vart mycket kunskap och pusselbitar som fladdrade omkring här i knoppen. Jag kunde väldigt mycket men hade ingen vishet. Men kanske jag skulle få det då. Och så säger Herren en sak då. Du ska börja med det du vet. Jaha, tänkte jag. Och då kom jag på, det var inte så mycket jag visste. Jag fick börja liksom på noll igen. Jag fick liksom börja söndagsskolan här med Gud. Det är det profetiska ordet. Och då tänkte jag, du måste ju ha med de här fyra pusselbitarna att göra. Så jag började studera, vad vet jag mest? Eller vad står det mest om? Och så var det ett annat bibelord som kom då. Summan av ditt ord är sanning. Står det i psalm 119, 160. Det innebär då att de har en vågskål så här, va? Så får ju vi då kanske 7-8 bitar i vänstra vågskålen som är absolut säkert. Det kan inte tolkas på något annat sätt. Då lägger du dem där. Men sen kan du hitta någon sån här mystisk bit som inte riktigt passar in, som du måste lägga i andra vågskålen. Och då är summan av ditt ord sanning. Okej? Okay? Och då hittar jag 4 pusselbitar som jag vill ta här. Och de kommer att stämma exakt med hans månar. Och det har jag aldrig sett förut. Men vad gör de? 1. Du vet att Israel ska spridas över hela jorden. Det står ju massor om dig, profeten. Och det gjorde det år 70, va? Jerusalem förstördes, templet förstördes, folket försvann, diasporan över hela jorden. Pusselbit 1. Pusselbit 2. Israel ska återsamlas igen från alla folk. Du kan hitta drösvis med profetier. Vågskålen där blir jättefull, va? Du hittar ingen där, men du hittar drösvis där. Nu har vi två pusselbitar, det är två hörn. Sen ser du av profetierna att Jerusalem måste vara i israelisk ägo. Du har massor av pusselbitar igen som du kan lägga där. För du ser att det måste vara så i slutet. Och sen har du den fjärde pusselbiten då. Och det var det jag tror att den sista tetraden handlar om. Den fjärde pusselbiten. Du kommer att hitta drösvis med pusselbitar som säger det jag säger nu. Hela världen kommer samlas mot Israel och mot församlingen. Har du sista pusselbit? Stämmer med tetraderna, va? Pusselbit 2. Israel ska återsamlas igen. Tetrad, va? Pusselbit 3. Jerusalem ska bli israeliskt igen. Tetrad, va? Ja. Pusselbit 4. Alla världens kungar och länder ska samlas. Har de gjort det? Pusselbit 4 av Agenda 2030. Sen mot Israel och mot hans folk. Så de stämmer ju ganska bra, de här, va? Bilds pusselbitar och det profetiska ordet. Ja, de stämmer exakt. Så försök ingen, eller låta någon stjäla er på den grejen. Sen får de tycka vad de tycka vill, om den syndes inte där och den syndes inte där. Men faktum är att de har skett. Det har varit fyra tetrader. Och så säger Jesus då. Han gav dem en liknelse om ändens tid. Se på fikonträdet och alla andra träd. Fikonträdet i Israel, alla andra träd i nationerna, va? Men det står i pågående form. Nu vet du de här fyra pusselbitarna, därför kan du också säga så här, va? Att när Israel står där så ska du alltså se ett allt större motstånd mot Israel. De som har varit på våra föreläsningar om ändens tid ser att jag har en gräshoppa på första sidan. Goyim. Det betyder inte bara folken som är utanför. För en jude kan det också betyda fienden mot Israel. Alltså vi måste börja tolka lite hebreiskt, för annars tappar vi hela uppfattningen. Ja. Vad pratar Joel om ska komma i ändens tid? Gräshoppor. Och det är en bild på vad mörkret gör också. En svärm av gräshoppor ska komma. Ser ni hur han gömmer bilderna ibland, för att det är bara den som är läsare av Guds ord ska kunna förstå. Och nu ska du få se något häftigt, för i Joel 3:1 ska du få se alla pusselbitarna i en och samma vers. Det tycker jag är häftigt. En och samma vers. Eller två verser är det här. Joel 3:1. Ty se i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap. Det står tjova i grundtexten. Hebreiska betyder att komma tillbaka till den punkt man utgick ifrån. Så har du alltså pusselbit 1. År 70, va? Förskingras man. Och så ska man tillbaka igen då. Här har du 48 och 67 då. Ser du då? Jerusalems fångenskap, alltså Jerusalem som stad. Igen, 48 och 67. Då skall jag samla alla gräshoppor, hedna folk. Pusselbit 4, 28 september 2015. Sen, vad ska hända sen? Läs stycket vad som står ihop med månen i Joel, så kommer du att bli förvånad sen. Vad ska hända strax innan Herrens dag? Alltså föra dem ner till Josafats dag. Det är väl Herrens dag, va? Ja, då ska månen förmörkas i blod innan Herrens dag kommer. Stämmer inte det med det här mönstret här va? Då ska jag samla alla hedna folk på exakt samma datum, blev månen illröd. Är det en slump, då får du nog ta en etta och 35 000 nollor eller något efter. Sånt exakthet är det i Guds ord. Och då ska jag hålla dom för dem, eller för, över dem för mitt folk Israels skull. För att de har förskingrat den bland hedna folken och delat mitt land. Så det kommer alltså en delning av landet så småningom. Ska vi dra det där? Jag tror inte jag hinner göra det sen, så jag drar det nu. Nu säger världens ledare exakt vad Bibeln säger. 1. Man vill ha ett interimavtal. Det vet man vad det betyder va? Punkt 1. Palestina ska få ett liten bit av Västbanken först. Sen ger vi dem exempelvis 7 år från punkt 1. Då ska ni ha löst Jerusalemfrågan. Annars kommer vi i det internationella samfundet och gör slag i saken. Kommer man att göra också. Och då står det i Zakaria 14 så exakt. Då ska halva staden gå i fångenskap. Men resten ska inte utrotas därur. Vad har hänt då? Jo, nu har det ju hänt, Herrens dag kommer va? Internationella trupperna kommer. Och vad säger Abbas? Jo, i mitt Palestina. När Jerusalem blir min huvudstad. Vilken del pratar han om då? Östra eller västra? Östra va? Då ska det inte finnas en jude på mitt område. Nej, det säger Guds ord också. Snacka om Guds exakthet. Zakaria 14 kan du läsa här. Exakt. Och då ska jag ta det här då. Zefania 3:8. I psalm 110 så kan du se att horn och huvuden är länder och konungar. Billigt talat då. Och nu ska du få se då i Zefania 3:8 hur han talar här. Bokstavligen då om horn och huvuden. Ser vi horn och huvuden i Uppenbarelseboken 13. Ja, det gör vi va. Och de ska ju avsluta tiden står det. De får ett visst antal månader att verka på. Nu kommer den här pusselbiten då. Därför må ni vänta på mig, Zefania 3:8. Vem är det som ska vänta på honom? Ja, det är ju vi. Bruden va? För något ska ju ske först. Jag får säga Paulus ska ske först. Vad kommer före Herrens dag? Jo, för då ska det stora avfallet ha skett innan Herrens dag. För nu ska horn och huvuden föra samman. Och sen när du går till Uppenbarelseboken 17 så får du se en sköka sitta på samma djur. Jaha, så de ska föras tillsammans. Ja, för den 4 mars på morgonen talade den heliga ande till mig och visade mig att Satan kommer att forma den sista nya världsordningen exakt med den lära som hör till. Så att det bara passar upp dem sen. Och då slår älvor huvudet på spiken. För de kommer att tro att de upprättar Guds rike på jorden innan han kommer. Det är precis vad de kommer att göra. För du har väl hört vad Agenda 2030 handlar om. Det låter ju nästan som Guds riket kommer nu. Ja, det finns ju en lärare här som också säger att vi är på väg och Guds rike kommer nu. Man kommer alltså att föra ihop de här och de kommer att kallas för skökan då. Det betyder ju att man är otrogen då här. Nu ska jag bevisa för er att fikonträdet är Israel. Det går att göra. Det är många som har varit på mig. Var står det? Jag ska visa det. Det står. Lukas 19, 41-44. Jesus kommer första gången till Israel. Och då står det att han kommer på inspektion, står det i grundtexten. Men vad letar han då efter? Jo, han letar efter frukt på fikonträdet. Då står det så här då i Lukas 19:44. De ska slå ner dig och dina barn till marken och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten därför att du inte förstod den tid, Kairos, bestämd tid. Stod att Jesus föddes på en bestämd tid. När Herren besökte dig, där står det ordet som betyder en inspektion i det militära. Jag har gjort lumpen på Kungsängen som spaningssoldat. Det kunde de dra oss en mil ut i skogen och sen kunde de ha inspektion mitt i natten. Fattas det en strumpa fick du gå tillbaka och hämta det. Det var tufft. Det var militärt inspektion, kallar de det. Sedan gick Jesus till tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Och han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Hela uppenbarelseboken talar ju om, giv honom ära. Giv honom ära. Han som har skapat himlen och på jorden. Ja, då förstår man att ett bönens hus ger honom ära. Va? Men vad gör rövarnästet? Ja, man tar ära. Va? Antingen ger du honom ära eller också tar du ära. Det finns en intressant bild i Zakaria bok, kapitel 4, kapitel 5. För där står det att två hus byggs. Det ena byggs inte genom någon människas styrka eller kraft. Och sista stenarna där, nåd, nåd, nåd ska vila över den stenen. Men så får du se sen hur det kommer en bokrulle flygande. Och den far in i ett annat hus. Eller vad ska jag säga. Och så står det då att alla drivs ut från det huset som svär, skäl och ljuger. Eller hur? Och sen får du se en bild av ett efamått som man lyfter på locket. Och där sitter en kvinna. Ska vi kalla henne för sjökan? För det är den här bilden. Alla röda trådar måste stämma nämligen. Va? Summan av Guds ord och sen. Och då ser du storkar, tror jag det är där. Det är en bild på onda andar. Va? Det är ju inga rena fåglar. Alltså. Det är alltid Bibeln en bild på något ont. Och då betyder efa fullhet, det största torrmåttet som finns i Israel. Vad var det man sa om amoréerna? När Abraham skulle ärva landet så står det där, men först måste amoréernas fullhet i laglöshet komma, står det faktiskt. Fullhet. Sen skulle de få ärva landet. Men nu i Romarbrevet 4 så är det ju snack om att vi ska ärva en hel värld. Då ska Abraham, det var en bild, var landet var en bild. Och nu kommer ju en bild till då. Nu ska vi ju, vi som tror på Jesus, vi ska ju ärva en hel jord, ny himmel och en hel ny jord. Och då vill jag ta med till en tolkning som jag börjar förstå. Om du går till Romarbrevet 11 nu, så har ju vi alltid tolkat den här bilden av hedningarnas fullhet som att när den sista i hednaförsamlingen blir frälst, då rycks vi upp och sen kommer ju problemen för judarna och de ska evangelisera och allt det här. Eller? Har ni hört den läran? Ja. Men det stämmer ju inte med pusselbitarna och bilden och allt det här. Ska du tolka det här nu rakt efter vad andens lag säger om summan av Guds ord, så blir det ju det. Då måste ju hedningarnas fullhet vara negativt. Ja, avfallet. När avfallet har skett, står det ju. Vilka är kvar då? Då har ju de här dragit iväg. Då är ju bruden kvar. Därför må ni vänta på mig, va? Det är ju bruden som ska vänta. I alla drömmar jag har fått av Herren så har det handlat om en tåg som ska gå nu. Och ni måste hoppa på nu. Men det finns en grupp kvar som väntar på Gud. Jag har haft tre gånger. Sen när han talar om fikonträdet då i Markus 11 här igen då, så står det så här. Var det inte fikonens träd? Han tar alltså en bild av samma sak som han gjorde nyss. Men då lägger han till, var det inte fikonens träd? Och då är det ju bra att det finns bibelkommentarer. Det finns en gammal engelsk bibellärare som heter Gill, som finns i Eastward. Han skriver så här: tiden var inne för skörd, men fikonträdet hade inte burit frukt. Då förstår vi ju varför Jesus gick till det där fikonträdet, du vet, som inte hade bort frukt, och förbannade. Allt blir ju, när man läser ihop ett så här summan av Guds ord, då blir det ju helt förståeligt allt med en gång. Och då går vi till psalm 1. Ska vi se den som bär frukten. Inre välsignad eller salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Här har du sann meditation. Begrunda hans ord dag och natt. Man fyller sig alltså med tankar ifrån Bibeln. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid. I bestämd tid. Står det då. Vars blad inte vissnar och allt vad han gör lyckas väl. När de förkastade Jesus. Alltså han, om du tittar på Jesus nu. Så är det ju så här att han var ju Abrahams säd singularis. Så han, när han dör på Golgata, ska du se att något häftigt händer i Jesaja 54. Han liksom tar Israel och går upp på korset där. Och bär bort alla synder. Och helt plötsligt så står det ju: jag var jättearg på er, men nu är jag inte där längre. Har ni märkt den här skillnaden där? Ja, det är ju därför att han har ju tagit vredesdomen. På Golgata kors. Han har ju all vrede, alltså all folkets vrede liksom som hade på över sig, det tog ju han. Så det är därför han vänder. Men i barmhärtighet vill jag återförsamla er. Nu kommer ju församlingen där. Då. Därför då, när de förkastar Jesus, så står det så här. Då blir det här också förståeligt. Han var ju fikonträdet som bar frukt. Eller? Ja, vi ska se. Då vände sig Jesus om, Lukas 23:28. Och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Ty den tid kommer då man ska säga: saliga de ofruksamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och höjderna: dölj oss. Ty om man gör så här med det friska trädet, med det fruktbärande trädet, vad ska då inte ske med det torra? Ja, det som inte bar frukt. Ja, det högs ju av, det vet vi ju va. Jerusalem och Juda förskingrades över hela jorden. Nu var det inte vem som helst man förkastade. Man förkastade profeten själv med stort P. Varav Mose hade sagt: en profet ska uppstå bland dem. Alltså mitt bland judarna. Bland deras bröder. En som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till dem allt jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Vad sa Jesus att hans undervisning kom från? Jo, när halva högtiden, alltså lövhögtiden, var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: hur kan han känna skrifterna? Ja, han som har ordet. Hur kan han känna skrifterna? Han som inte studerat. Jesus svarade: min lära är inte min, utan hans som sänt mig. Då borde de ha förstått vem han var. För en profet är inte sänd i sitt eget namn. Han kommer i hans namn då som har sänt honom. Han talar aldrig egen sak, utan det är ju Herrens ord. Och så går vi till Lukas 13 då, där vi får höra talas om att det fanns en man som hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Lukas 13:6 då. Och så sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat frukt på det här fikonträdet, men jag har inte hittat något. Hugg ner det nu! Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år. Nej, tills jag har grävt och gödslat omkring det. Kanske bär det frukt till nästa år. Annars må du hugga ner det. Ja, här har vi Jesu tjänst 3,5 år ungefär. Exakt va? När de förkastade det levande trädet, vad ska då inte ske med det torra? Ja, det högs av. Men nu kommer mysteriet som Paulus får se. Det är inte slut va? Har Herren förkastat sitt folk? Nej, det har han inte. Nähe, om han inte har gjort det, då måste det ju finnas en massa löften som spinner vidare, va? Som även är till det israeliska folket. Bland annat har du det här med Israel och Juda. Det är ju inte, och när det är ställt till Jakob, då vet du direkt vem det är ställt till. Om du går till Jesaja 40, ska du få se något intressant där. Ni vet ju det där stycket med höjder och berg försvinna och allt det som Johannes Döparen predikar om. Men där står det något intressant. Lite längre ner, jag kommer inte ihåg vilken vers direkt ser det där. Då står det så här. Titta upp mot höjderna, vem har skapat allt detta? Vem för härskaran fram i numrerade hopar? Inte en enda uteblir. Nej, inte en komet, inte en måne, inte en stjärna, ingenting. Allt bara kommer exakt när Gud vill. Ja. Hur kan du då, Jakob, säga? Det är inte ställt för församlingen. Jakob är Israel. Se upp på höjden. Jag tror att det är när man kommer ut ur koncentrationslägren. Det var inte mycket med Jakob. Var är Gud? Måste ju varenda juda ha frågat. Tre år senare, va? Står det ett fikonträd nere i Mellanöstern. Och Gud säger, se upp. Så kommer den där tetraden på deras högtidsdagar. Och vilket jubel, va? Gud är trofast. Sen blir det strid, va? De attackerar dem en gång. Och så kommer 6 juni, eller om det är 7 juni, va? 67. Israel får Jerusalem till sin ägo. Och det står det i profetierna. Alltså, fattar ni, Guds klocka har börjat ticka mot slutet. Sen kommer det då ytterligare en tetrad då som visar den sista pusselbiten. Som håller verkligen på att visa oss att tiden håller på att ta slut. Kvarlevan då, den som inte hänger på det här, är ju bruden. Och den kommer ju av både Israel och av hedna folk då, så att säga då. Det är det som är bruden, va? Vilka kommer inte att se det här? Ja, de druckna, va? Eller de som lever i mörkret, står det i första Thessalonikerbrevet 5. De kommer inte att se när Herrens dag kommer. Nej, för de hånar och tidstecken, står det på ett annat ställe. Hur kan ni säga att Jesus ska komma? Det ser ju allt ut som våra fäder. Eller ungefär så står det, va? Man ska håna tidstecknen istället. Men åt oss säger han att vi ska ge akt på det profetiska ordet. Jesus generation missade honom antagligen därför att man läste för mycket böcker. Vad menar du, Janne? Ja, man läste mer Talmud och de äldste stadgar än man har läst skrifterna. Det är alltså förklaringar på lagen som gjorde att man missade alltihopa istället. En massa konstiga kommentarer då som gjorde att man fick en helt fel bild av Messias, profetierna av det. Man hade ingen insikt. Och jag får lov att säga att om vi fortsätter att läsa de här böckerna som Elva pratar om, så riskerar vi också att missa Jesu andra tillkomst. Vi gör det faktiskt. Och vi ska ju inte förhäva oss över de andra grenarna, står det i Romarbrevet 11. Nu ska jag läsa en vers för er som ni har läst i många böcker. Men vi ska låta vår tolkning med det här med summan av Guds ord få se vilket som är rätt. I vilken vågskål blir det mest pusselbitar? Då kan jag säga så här. Många lär ju att det ska bli ett uppryckande före vedermödan. Kan du komma fram här och visa i Bibeln ett enda bibelställe där det står? Det blir ett uppryckande, ja. Men det är när Jesus kommer andra gången, när den sista basunen ljuder, då blir det ett uppryckande honom till mötes. Men innan allt det här, 7 år är en del och så, finns, jag hittar inte ett bibelställe. Jag har läst både hebreiska och grekiska. Det finns inte ett bibelställe som säger det. Däremot finns det hur många bibelställen som helst som säger motsatsen. Nu ska vi läsa den där texten som så många använder för att belägga just att det blir ett uppryckande för vedermödan. Men nu ska jag läsa grundtexten som säger precis tvärtom. Alltså bibeltexten man använder för ett uppryckande för bibel eller för vedermödan säger tvärtom. Varför vill man inte läsa andra delen? Då läser vi, kära vänner, 1 Thessalonikerbrevet 4:15. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren själv. Vi som lever och är kvar. Vet ni vad det ordet betyder? Ja, det är hämtat från Gamla testamentet. Och det betyder kvarleva. Det är ett grekiskt ord här. Det betyder de som överlever en katastrof. Och då går du till Gamla förbundet, så ser du att det är kvarlevan han pratar om. För det hebreiska ordet för kvarleva betyder precis samma sak som det grekiska. Det var ju vi som väntade, va? På att de andra skulle dra iväg, va? Det är ju kvarlevan. De som bevarar sitt andliga liv, alltså tills Jesus kommer. Alltså vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, parousia, ska inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Läste du inte det i Uppenbarelseboken 10, vers 67 förut? Då är kronos slut, tiden är slut. Vad säger han åt Daniel i Daniel 12? Ja, Daniel, gå du och gå och lägg dig tills tiden är slut, så ska du uppstå till din del. Tills tiden är slut. Kan samla pusselbitar här. Det väger lätt i den andra, för du hittar ingen. Du kan inte lägga en enda pusselbit där när jag är klar med den här. Först ska de döda i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar, samma ord igen, kvarlevande, de som har bevarat sitt liv efter avfallet, alltså, som inte går på detta, punkt ett då, ryckas upp tillsammans med de som har dött, va, som uppstår först. Sen ska vi tillsammans ryckas upp Herren till mötes då. Nu vill jag gå till nästa punkt då här då. Då kommer det här vänta på mig igen, Sefania 3:8. På den dag då jag står upp för att ta byte, står det där. Vänta på mig. På den dag jag står upp för att ta byte. Då är det ännu en missuppfattning vi har när vi ska försöka tolka ur ett hedniskt begrepp, hebreiska tankesätt. Det går inte att förena nämligen. Då är det så här att jom på hebreiska betyder tidsperiod. Inte ögonblick. Det står på den dagen jom ska Herren stå med sina fötter på Oliverget. Eller? Ja. Se till så att ni inte tyngs ner era hjärtan så att den dagen kommer över er som en tjuv. Alltså det finns en hemligt rådslut, en hemlig tidpunkt. Om vi säger Herrens dag punkt ett, den är totalt hemlig, det är ingen som vet. Men vi kan riskera att drabbas av den, för det är dom. Står det inte att domen kommer över Guds hus först? Först. Dom betyder nämligen avskiljande. Avskiljande. Det är där det står att han ska samla huvuden och horn. Vi vet vad som händer 28 september. En skara kommer att dras från kyrkan rakt in i världen. För man kommer att gå på det här. för att den onda har format sina läror så exakt så det passar till och med vad världen säger. Och det är därför det står då att i, vad är det, det står i andra Johannesbrevet, så står det att många falska profeter har gått ut i världen. Att då är det ju ett system. Världen är ju kosmos. Kosmos betyder världsordning. Och nu kommer Satan och säger att han ska fixa en ny världsordning. Och det liknar väldigt mycket tusenårsriket. Den visionen. Han ska samla huvuden och horn för att utgjuta över dem sin förbittring, hela sin vredeshetta. Utgjuta där är exakt samma ord som betyder att en skål vänds ut och in och töms på sitt innehåll. Jag håller uppenbarelsebokens vredeskål med andra ord. Alltså ser ni att bilderna i uppenbarelseboken hela tiden kopplade till profetierna. Så om vi sätter oss ner och studerar uppenbarelseboken och läser från kapitel 1 och så, vi kommer inte fatta någonting. Pusselbitarna kommer bara rotera här, för det är inte skrivet i ordning. Sen är det hebreisk tankesätt hela tiden. Så man upprepar alltså, du får se korset från den sidan, så går man hit och ser korset, och så går du bakom och ser korset, och så går du från sidan och ser korset. Hela uppenbarelseboken är byggd på det sättet. Så det är ganska, om du inte får det hebreiska tankesättet och förstår det, då kommer man att missa. Då gör man en lära på ena sidan av korset, så gör man en lära på framsidan. Men det är liksom samma sak hela tiden. Och då står det så här då, i Jakob 4, för det är precis vad som kommer hända nu va. Ni trolösa, där står det, skökor. Vet ni inte att vänskap med världen, kosmos, världsordningen, är fiendeskap mot Gud? Fiendeskap mot Gud är gräshoppet. Den som vill vara världens vän, han blir Guds fiende. Gräshoppa. Och alla gräshoppor, står det i Joels bok, skulle vända sig mot Israel, va? Som är en bild också på Guds församling. Och tidstecken skulle synas. Ser ni inte hur det kopplar ihop? Du kan gå, för att se den här sista pusselbiten som jag pratar om då, när hela världen ska vändas emot Israel och församlingen, så gå till Uppenbarelseboken 12 och jag fick se ett stort tecken, Semeion. Vad betyder det nu igen? Ett stort tecken på att Guds rådslut sker. Där får du se både judarna och församlingen. Månen, sista tetraden. Nu vänder det, vänner. Jag kom till Linnéhuset och blev frälst ifrån droger och elände 9 november 1989. Och det var en väldigt profetisk dag, för det var då Berlinmuren föll. Det var väldigt starkt det som hände då. För det var en kille, en amerikansk förkunnare som heter Irvin Baxter, som skrev en bok 1970 där han skriver att när ni ser detta ske, så ser ni också nya världsordningen börja ta form. Och den här Irvin Baxters läror tycker jag ni ska gå in på. End Time Ministries. Och det är så här med Guds, när du får Guds vishet då, så betyder ju det egentligen att kunna dra ihop olika saker och se en enhet. Det innebär att Mark Bills, han har fått kunskap. Och han har fått massa pusselbitar här. Han var som vi barn, han la lite mönster här. Och så kommer du då till Irvin Baxter. Han lägger också sitt pussel här va. Och så är det väl en annan förkunnare. Du vet, det står ju att kunskapen är styckverk. Pusselbitar. Och så kommer Guds visdom. Det betyder ju att lägga ihop. Och när Elvor och jag såg att Baxters undervisning och Mark Bildts undervisning stämmer som handen i handsken. Ingen av dem har ens pekat på det här nu. Men jag kommer att göra. Irvin Baxter ser hur ett vilddjur kommer upp ur havet. Och han säger, när ni ser det här, alltså, det är den nya världsordningen som dyker upp. Men nu, när det har gått ett tag, så ser vi att även det är en process. Vilddjuret stiger upp mer och mer. Till slut kommer det på fötter också. Och sen kommer det 10 tår på det här vilddjuret. Och om du går till Daniel 2, som ska läsas ihop med Daniel 7, så ser du där 10 horn som ska råda när Jesus kommer. Och så går du till Daniel 2 och så ser du 10 tår som ska råda när Jesus kommer. Det ska ryckas loss en sten från himlen och den ska landa på tära. Det gör det ont. Men då kommer det ju hela jorden att fyllas av, som ett berg, va? Guds rike. Det kommer ju inte, det kommer ju när Jesus kommer, va? Guds rike. Det kommer ju inte nu. Kingdom sen, brukar jag skoja med så här. När Jesus kommer då. Och då ska vi läsa lite från Daniel 7, vers 2-6. Daniel sa, jag hade en syn om natten och jag såg hur himlens 4 vindar. Det kommer älvor att tala om, det finns en annan grej på det. De stormade mot det stora havet. De skapade globala problem, med andra ord. Och det har ni väl hört i dödagar nu. Globala problem ska lösas med globala lösningar, eller hur? Det säger man enda politiker då i nya världsordningen. Det ena var inte ett likt, det 4 stora ljus gick upp ur havet. Det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, vingar som en örn. Sen rycks vingarna av djuret och det restes upp och stod på 2 fötter och blev en människa. Sen får du se en björn. Och sen får du se en leopard eller en panter som hade 4 fågelvingar. Och det djuret hade 4 huvuden, lägg märke till det. 4 huvuden. Då är det så här med huvuden och horn att det är ofta en bild på länders och konungars uppgång och fall i historien. Genom historien. Då, det ska vi veta. Och så kommer vi att se något mycket märkligt sen. Och det är att i Uppenbarelseboken 13:1 så får du se samma djur igen. Fast då är det ihopsatt till ett. Då är det alltså Uppenbarelseboken 13, vers 1. Och han ställde sig vid sanden in i havet. Alltså han med horn, va? Satan. Då såg jag ett vildjur stiga upp. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och det hade 10 kronor på sina huvuden. Hädiska namn. Och vilddjuret jag såg liknade en panter. Där förresten, där det står liknade där. Det är samma ord som Jesus använder alltså när han tar sina liknelser. Alltså bildligt tal. Betyder det. Bildligt tal. Och då får han ju se då. En panter, en björn och ett lejon. Och så ser han ett av dess huvuden. Var liksom sårat till döds, men dess dödsår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och då måste vi ställa oss frågan, vilken modern nation har efter 1948 fått ett dödligt sår men blev helat igen? Det var nämligen så här att Baxter en morgon upplevde hur anden säger åt honom så här. Du ser väl hur de här hornen och huvudena råder när Jesus kommer. Så det kan ju inte vara den här gamla tolkningen då. Antika tolkningen. Babylonien och så vidare. Utan det måste ju vara en ny grej då. Eftersom de ska råda när Jesus kommer. Så anden... Han upplever hur anden säger att det är de moderna bilderna på de här nationerna. Och vi ska se om det stämmer, för det här tror jag han fick från Herren. Och då ser vi då att det var ju bara panten då, om du går tillbaka här, som hade 4 huvuden. 4 uppgångar i alla fall, om du sätter ihop dem här. Och då skriver han så här då. I Daniel 7 så ser du ju djuren som stiger upp ur havet. Som samma som Uppenbarelseboken 13 sen. Ett huvud på lejonet med örnvingar som blir människa. Ett huvud på björnen. 4 huvuden på leoparden panten. Ett huvud på det förskräckliga odjuret. Ser du sen. Och så förstår vi sen av det här att de här ska råda när Jesus kommer. Alltså när tiden är slut så ska de här råda. Och då får du se då att lejonet, den moderna bilden på lejonet, slår du upp i en uppslagsbok så ser du ju England. Är det moderna bilden på lejonet? Du hittar det överallt. Gå i London för att se så hittar du lejon överallt. Det officiella symbolen alltså är England. Lejonet. Björnen vet ju alla vad det är, va? Russia. Leoparden och panten. Det var svårare, men jag ringde en pastor en gång från Hamburg. och talar om hans teori. Och då sa han, ja, vet du varför de har leopardtank och pansertanks? Tyskarnas nationalvapen nästan, va? Det var ju de här maskinerna. Då sa han, jo, därför att i tysk mytologi så finns det en panter med fyra horn. Eller fyra huvuden. Det är den man använder. Så det existerade alltså, det visste jag inte då. Men det var bekräftat att det var så. Va? Så jag har leoparden då, eller pantern, har fyra huvuden, Tyskland. Och för att veta alla de här huvuden så kan vi säga då att första huvudets uppgång och fall skriver han då så här. Karl den store, år 800 då. Sen har vi då Bismarck då, 1870-1919. Och så kommer tredje riket, va? Det skulle ju få ett dödligt sår. Tredje riket är ju Hitlers, va? Sen kommer ju såret mellan tredje och fjärde riket. Vad hände 9 november 1989? Det var därför nämligen han skrev i boken att när du ser detta ske, då föds den nya världsordningen. Det finns i en bok skriven av Irvin Baxter. Här tror jag vi har att göra med en profet, faktiskt. Då skriver han alltså bokstavligen att du kommer att få se den nya världsordningen födas. Och då var det tre figurer som samlas på Malta för att liksom, ja, hur ska världen styras framöver? Och den ena var Gorbachev, och den andra var G.V. Bush, och den tredje var påven. Vad hade han nu med det här att göra? Ja, vad har han nu med FN att göra? Fattar ni? Därför ska ni inte tro att allt som händer just nu liksom sker av en slump. Flyktingström och hela det här. Man tycker ju våra politiker agerar ju lite konstigt, va? Kan det vara att det är lite mäktigare än våra regeringar som styr? 1991, ska ni gå in på YouTube, så säger G.V. Bush så här. Att nu har vi chansen att framför oss producera en ny världsordning. Ja, vi kommer att sätta en lag som står över nationerna. Agenda 2030. Och vi kommer inte att misslyckas med vårt uppdrag. Nej, det har man inte gjort tydligen. Men man kommer att göra det i slutet, det lovar jag. Det blir kaos. Ser ni hur det profetiska ordet stämmer exakt? Hela tiden. Och bland annat så går man ju ut och säger då att ja, fjärde djuret då, eller fjärde huvudet, ni vet ju, Tyskland är mäktigast i EU, och så nu är det ju den ledande nationen hela EU till exempel. Och det inte Elvor och jag såg då när vi satte oss ner, det var hon bad och kom fram till att det här är kvartetten, fast hon hade inte ens sett det här eller tänkt på det här, utan hon höll på och bad över sina hästar, ni vet hästarna i Öppenvårdsboken. Ja, så kommer vi tillsammans och säger, det här måste ju vara kvartetten. För om du tar de här länderna nu som jag räknar upp, så ser du ju Mellanösternkvartetten. Du ser Ryssland, USA, EU, FN. Då. Och första gången kvartetten samlades, det gjorde man alltså i november 2007 samlas kvartetten för första gången. Och då la man fram en vägkarta för fred som handlar om precis vad jag sa förut. En plan på att dela både Jerusalem och så dela landet. Ja. Och nu ser han leder ju konungarnas hjärtan som vattenbäckar, för att hans profetiska ord ska ju uppfyllas då. Exakt samtidigt som man sitter ner och ska dela landet, så tycker jag att sen när ni kommer hem ikväll ska ni gå in och så ska ni skriva Holms 17p. För det är nämligen så att när man sitter, världens visa sitter ner, då kommer en liten komet in i vårt omlopp här. Och så rätt vad det är så blir den här kometen 1 miljon gånger större sin egen omkrets på ett dygn. Och då skriver astronomerna då, inte astrologerna, astronomerna skriver så här. Det är det mest fantastiska vi har sett någon gång i vår galax. Sen står det så här. Det är det största objekt som någonsin har visat sig i hela hela Vintergatan. Vad sa Gud att han skulle göra? Eller Jesus? Tecken ska ske i solen, månen och stjärnorna. Där står det inte bara stjärnor, det står astronomi, va? Alltså allt som rör sig då. Så när det kommer ett objekt som är större än solen, då borde vi nästan haja till. Ja, för då stämmer ju det här exakt med pusselbitarna också. Och så är det en process nu. Och nu kommer man fram med en karta man har haft hela tiden. Och det är att man vill dela upp hela jorden i 10 zoner. Och vet ni vad zon 7 är? Nu kommer ni förstå hur man manipulerar med hela världen. Vilken makt man har. Zon 7 sträcker sig från Syrien ända ut till Afrika. Alltså till Marokko blir det, va? Eller är det väster? Är det Tunisien? Marokko är det, va? Där. Hela den vägen. Ja. Och man vill avsätta kungar där. För att man vill ju genomföra ett marxistiskt system. Och då kan det ju inte vara någon som är högre än någon annan. Utan det ska jämnas. Där har du zon 7. Då. Man delar upp jorden i 10 zoner. Och vad säger Bibeln? Ja, när du ser 10 horn komma sen. Eller 10 tår. För i Daniel 7 så står det att det ska förtrampa hela jorden med sina fötter. Och i Daniel 2 står det att vilddjuret har fötter. Så det sista vilddjuret du ser, det måste ju vara FN. För det är ju där alla folk ska samlas. Så kvartetten var ju bara en förelöpare till det totala systemet som kommer. Det är hela tiden en process. Då. Och vi kommer att se ytterligare processer. Men något som var intressant som Vladimir Putin sa för en vecka sedan, det var detta. Vi kan förgöra den nya världsordningen. Vad då vi? Jo, han säger vi, då menar han väl, ja, inte själva, va, men han är ju kompis med en liten mäktigare granne kanske i öster, va, som heter Kina. Det står nämligen så här också, att när Herrens dag kommer ska vi förstå det. Och då ska han ju ge tecken inte bara i solen, månen och stjärnorna, utan också på jorden, står det. Så vi tar titta på något spännande här. Se om jag hittar den där. Jag började studera lite det där och tänkte, är det något jag missat här? Ska vi se. För det första då, hebreiskan är ju väldigt exakt. När det står om ledaren längst upp i norr, som är, ni vet vem? Ledaren längst upp i norr, som Bibeln säger, Shova. Jaha. Och som pratar om en ledare. Alltså ledaren ska ha varit president, avträtt från sin post och tillbaka igen. Ja, men Gud, det kan inte vara så exakt. Jo, så exakt. Det står, jag ska föra dig omkring, står det. Alltså en ledare som ska uppstå landet längst upp i norr, som har militär kapacitet att ge sig på Mellanöstern. Han ska ha varit president, avträtt från sin post. Och nu är han där igen. Och när han är där igen ska han sluta förbund med Iran. Har han gjort det? Och det såg vi på tv bara för några månader sedan. Vi vet vem det är som är Gog. Ja. Men han har andra saker för sig också. Han skulle inte sagt så där om han inte hade uppbackning för vad han säger. Nej. I nyheterna, du kan gå in på YouTube och så kan du slå upp Yangtze Kiang, Red Flood, eller Flood Blood kan du slå upp också. Så blir hela Yangtze Kiang-floden blodröd. Vad säger Guds ord? Tecken ska ske på jorden, blod, eld och rökmoln. Och man säger i nyheterna att forskarna helt, man vet inte vad det är. Tills du går in och googlar på vad Gog gjorde då. Han befann sig i Vladivostok och skrev på en militärmakt med Kina samma dag. Det skedde alltså den 7 september 2012. Samma dag befinner han sig i Vladivostok och skriver ett militärkompakt eller militärpakt med Kina. Vad säger Guds ord ska ske på Herrens dag? Ja, då ska Gog börja kriget, va? Förstår du det? På den dagen ska det uppstå tankar i ditt hjärta. Jag vill anfalla det landet som bor där utan bommar eller portar. Då ska vi ha ett fredsfördrag snart mellan det internationella New World Order och Israel. En falsk fred. Och så ska den här Gog helt plötsligt få höra en röst som säger, ja, det är ju märkligt att det står att det gick ut paddor ur de här falske profeten Satan och det här, som ska skickas ut till alla kungar, alla ledare, för striden på Herrens dag. Vad är det han hör för röst? Var kommer de ifrån? Vad tror du? En ond ande som säger, nu är det dags. Vet du vad jag tycker är så mäktigt? Gud är så otroligt stor, som har kontroll på varenda rörelse som sker. Han sköter ju hela mörkret, va? De får spela honom i händerna. Är det inte mäktigt? Vilken Gud, vad tror du inte han kan bevara oss? Hur lätt som helst. Jo. När han kommer norrifrån, då kommer det här New World Order att braka sönder. För vad säger Bibeln mer? Att det ska torka upp floden är ju för att bereda väg för hans kompisar. Hans kompisar, va, med 200 miljarder, eller vad säger, miljoner man blir det ju. Ja. Så verkligheten håller du på att säga nästan överträffat. Ser ni inte hur det världsledarna säger nu? Skriv ner det, sen tittar ni i skriften. Nu brakar hela världsordningen ihop. Ja, det här är Herrens dag, va. En tid i fullständig kaos. Fullständig kaos. Men inte för dem som är i Kristus. Nej. För nu ska han skaka allt som skakas kan. Och vad är det som inte kan skakas? Av de som är i honom. Ett övernaturligt beskydd kommer att komma för de som är i honom. Som inte har följt med tåget nu, utan är i honom. Då börjar vi fatta. För när vi tar profetierna så här, va, och förklarar dem hela tiden, då förstår vi vad Herrens dag är. Varför han ska säga åt dem laglösa på den dagen. Ja, men vi har ju profeterat i ditt namn. Och så vidare. Det är ju på den dagen. Det är ju när kaoset bryter ut. Och när de märker att Gud är inte med oss längre. Men varför skulle han vara det? Jag har skrivit här processen mot det sista vilddjuret då. FN bildades 45 och det skapades för att bli en världsregering. Det var liksom meningen från början då. För att samla alla nationer då. För att vi aldrig mer skulle få krig. Den var konstruerad för att bli en ny världsordning då. Och dess kodtal är 666, det vet ni. Tyskland helas 9 november. Det här är stora steg emot den här nya världsordningen då hela tiden då. 2 augusti 1990, Saddam Hussein anfaller Kuwait på 9 av. Och världens största bränder blir blod, eld och rökmoln. Det var sådana rökmoln som man såg inte dag på hur länge som helst. Då skriver David Wilkerson i Stöt till basunen så här 1987, alltså precis innan det händer. Innan den stora katastrofen så kommer vi snart att se oljekällorna brinna i Mellanöstern. Både natt och dag. För en varning för det som kommer. Blod, eld och rökmoln. Ja, jag hoppar över Bush-tal för det har jag redan nämnt. 11 september 2001 har vi händelserna kring World Trade Center. Det var det så märkligt att en morgon när jag bad så fick jag se dem där i en syn då. Långt innan det hände. Och så vinner Elvor och jag en resa vart vi vill till USA. Och sen åker vi dit och sen besöker vi New York. Och så tar vi en färja över till Staten Island. Och så går jag upp och ska ta ett foto in mot Manhattan skyline. Och jag håller på att ramla i sjön. Det var exakt samma syn som jag såg. Alltså, så Gud tog alltså en bild ur framtiden och gav mig när jag låg på golvet i bön. Fast jag fattar ju inte då liksom, vad som skulle ske egentligen. Jag visste ju, eftersom jag visste vad min kallelse var, så visste jag att det hade med ändens tid att göra. Det kunde jag ju räkna ut. Någonting med ändens tid, men vad? Ja, det kan vi ju se idag, va? Alla säger, sen den händelsen är världen inte sig lik. Det har accelererat, det var liksom en acceleration. 2003, Bush och FN sätter upp de nya reglerna mot terrorism. De är så luddiga så de kan förändras när som helst och drabba de som tror att Jesus är enda vägen till Gud. De är skrivna så, som är antikristliga. Du kan tolka dem när, hur du vill, när du vill. Så är de skrivna. Och vi vet att när antikrist kommer så står det att han ska förändra lagar. Står det. FN samlas med påven i september 2015. Under supermånen då. Och det som händer då, det är ju egentligen det som står i psalm 2. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Och vad är det för tomma tankar? Jo, det står att Gud har lagt hela den här världen i tomhetens välde, står det i Romarbrevet 2. Ända tills Guds barn uppenbaras, alltså tills Jesus kommer tillbaka då. Då är det väldigt tomma tankar om man tror att man kan bygga ett tusenårsrike här när hela världen är dömd att förgås då. Det är ganska tomt att upprätta något som liksom... Ja. Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår mot varandra. Här är de ju horn och huvuden då. Men låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Ja, det ser man ju överallt. Man får ju inte nämna något kristet. Eller något. Det är ju fruktansvärt då. Men han som bor i himlen ler. Ja, jag visar ju varför han kan le för. Han har allt under kontroll. Och det är det som jag är så glad för, att Herren är min herde, mig ska inte fattas. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Erfarenhet va? Ja, han tränar oss. Han är med oss. Det blir svårigheter, han är med oss. Vi gör bort oss, han fixar till det. Bara man är ärlig och uppriktig så kan den rättfärdige falla ett par gånger. Men han reser sig upp igen. Visst är det så? Det står i Efesierbrevet 1:10 så står det att Guds rådslut är att både himmel och jord ska församlas under ett huvud, står det där. Och här dyker det upp flera huvuden. Så då fattar vi vad han ska skaka på den dagen. Jag ska skaka det som skakas kan. Ja, och då är det folk, och nu har det ringt och mejlat folk till oss. Stup i ett. Det är folk som har varit ute i världen alltså. Som inte haft med Gud att göra på över 20-25 år. Som nu får, Herren bara tar dem va. Tjong, det vill jag ha. Det vill jag ha. Det vill jag ha. Det vill jag ha. Ja, men det har faktiskt nästan varit så. Och så börjar han tala till dem om samma saker som han har visat oss. Senast igår var det en kille som jag jobbar med på BT-skeppet som hade en dröm om detta. Jag tror nämligen att där det står att även de som är tjänar och tjänar in och ska i de dagarna. De ska ha syner och drömmar. Jag tror det är dubbelt. Men vad ska de profetera om? Ja, knappast inga trosrörelseprofetier i alla fall. Utan det är ju Guds rådslut de ska se. Vad som händer i ändens tid. För de som lever i ljuset, står det ju. De ska ju inte gå på det här. Nej, det är de som väntar. Då ser jag ett gäng ur alla sammanhang drar upp på ett berg. Alltså de kommer från mission, och de kommer från pingst, och en del kommer nog säkert från trosrörelsen, och en del kommer från något annat, frälsningsarmén, svenska frälsningsarmén. Men det är de som Gud har talat till i sitt hjärta som börjar förstå vad det här handlar om. De drar upp på ett berg. Det är profetiskt. Du ska inte dra upp på någon berg nere i Jerusalem som en del har gjort, men det är ett andligt berg. Man gör sig redo, man ser en kung som ska komma. Man väntar alltså på Jesus då. Så det kommer vänner en skiljelinje. Alltså Gud pressar på. Och vi måste välja alltså. Och vad handlar uppenbarelseboken om? Att den är görlätt. Eller hur? Ja. Ska jag visa hur lätt den är? Jo, jag kom till Herrens dag. Jag fick höra ett basunljud. Och sen fick jag se en massa församlingar. Och sen säger han åt församling, eller till Johannes, skriv. Ja, så blir det några ur den, några ur den, några ur den, några ur den, några ur den som är bruden. Dom över Guds hus alltså. Och det kan du se sen.
i Uppenbarelseboken när du ser en sköka sitta på det här vilddjuret nu som jag pratar om.
Tiden ute, Elvo. Hoppas du när ljudet. Ja, det var det sista jag hade där. Jag ser hur människor dras från alla sammanhang upp på ett berg. Och det har med ödmjukhet att göra. Det är de som inte har så mycket planer i sig själva. Utan man ska förtrösta på Herrens namn. Gud, jag vet ingen väg, men du vet. Jag får komma till dig precis som jag är, va? Alltså här, den här killen, va? Han har varit ute, han har knarkat, han har varit i USA, han har levt rövare och han har varit överallt och han har slåss och allt möjligt. Och helt plötsligt bara får han en längtan efter Gud. Och han begriper inte vad det är. Så drömmer hans mamma om att hon är på väg upp till det här berget. Och så ser hon hur sina barn kommer. Och så kommer han. Fattar ni hur stark Gud är? Så Gud bara överbevisar honom om. Jag vill ha dig med på berget. Och så hamnar han ju jämte mig då, och jobbar med BP-chefen. Så han får göra profetier hela dagarna. Så han, nu fattar han. Och igår hade han en dröm. Han ringde om innan vi åkte då. Som handlar om det här. Tack Jesus att vi får prisa ditt namn. Och vi ska vara med den dagen, Herre. Vi ska vänta på dig för att du ska komma på skyarna. Och vi ska få förvandlas och vara med dig i en all evighet. I Jesu namn. Amen.